Rymdgästen i staden Putjino, Moskva-områden vid floden Oka, som kunna projicera tankebilder i rummet. Spegling av tankarna till den han besökte som vi ska se. Denna händelse inträffade natten till den 3 oktober 1977 i Ryssland. Mikrobiologen Suraega Inulina, som då var 35 år gammal, arbetade vid institutet för biofysik i staden Putjino, Moskva-området. Denna natt kunde hon inte somna. Därför tog hon morgonrocken på sig och gick ut på balkongen och tittade ner på floden Oka. När hon ville gå in i rummet igen, märkte hon ett orangelysande klot med ring omkring sig. Det såg ut som planeten Saturnus. Flygfarkosten stannade i luften 300-400 meter från huset. Det var en vacker syn. Då skickades ett 20-tal käppar ut från klotet och flög mjukt mot olika hus. Mot det hus, där Suraya bodde, styrde tre sådana käppar. Plötsligt upptäckte hon att hon egentligen såg människor flyga. Ibland blev de längre, sedan var de återigen kortare. En av dem var på väg mot grannens balkong. Suraya ville inte att grannen skulle bli uppskrämd mitt i natten. Därför vinkade Suraya åt ufonauten att komma till henne istället. Han vände sig då snabbt mot henne, och så stod han bredvid henne. Han såg ut som en 19-årig, var cirka 190 cm lång. Suraya teg. Då låg främlingen och sade, ni begriper väl vem jag är? Visst. Men varför har ni denna uniform på er? Undrade kvinnan. Jag skulle vilja prata med er. Går det bra? Suraya bad honom stiga på. Hennes man låg och sov i sängen, men han blev bortkopplad, som om han inte längre fanns i lägenheten. De satt sig ned och Suraya frågade, förstår ni så bra ryska? 11. Jag stämde in mig på er. Jag talade språk min kontaktperson kan. Men ni ville inte kontakta mig, preciserade kvinnan. Jo då, men människorna blir vanligtvis så skrämda. Därför väntade jag den vanliga reaktionen från er sida. Men under samtalets gång ändrade han så småningom sitt utseende. Slutligen såg han ut som en snygg och intelligent 45-årig man. Han bar glasögon och verkade vara självsäker. Suraya blev nyfiken, hur gjorde ni det? Humanoiden svarade, jag lärde känna er. Och jag ändrade mitt utseende så att det skulle vara behagligt för er. Suraya tyckte att det verkligen var behagligt att samtala med varelsen. Nu ville humanoiden veta hur Suraya föreställde sig mänsklighetens historia. Suraya trodde att det skulle ta en lång stund, men gästen försäkrade henne att det skulle gå snabbt med all nödvändig hjälp av en apparat. Hon såg nu att främlingen i sin hand hade någonting som liknade en transistorradio men utan knappar eller antenn. Hon började sin berättelse med människoliknande apor. Humanoiden tryckte på apparaten och plötsligt fanns omkring dem en livslevande värld från förhistorisk period. Han förklarade för henne att hon inte skulle bli rädd utan att allt detta bara var produkter av hennes föreställningsvärld. På det sättet gick hon igenom mänsklighetens hela historia. Det tog bara 20 minuter. Sedan nämnde Suraya att man i Sovjetunionen anser sig ha det bästa samhället på planeten. Humanoiden bara log. Vi har inte privategendom, förklarade hon. Kvinnan berättade hur hemskt det kapitalistiska systemet är. Sedan upplyste hon ufonauten om kolonialkrigen, om konflikter i Ulster. Och plötsligt fanns även detta elände i hennes bostad. Hon blev skrämd och de levande bilderna försvann. På samma sätt dök upp hemska scener från Asiene. Sedan ville hon veta varför spacefolket inte ville ha offentliga kontakter utan föredrog nattliga besök hos människor. Rymdgästen hävdade att det vore omöjligt för oss att förstå deras sätt att tänka. Enligt våra antaganden kunde ni vara med i det interplanetära systemet, men er moral står ännu så länge mycket lågt. Mänskligheten har valt den felaktiga vägen och därför hamnat i en återvändsgränd. Ert sätt att tänka är mycket inskränkt och trögt. Suraya tyckte ändå att människorna inte alls var så dåliga, vi erkänner vår ofullkomlighet. Nej, det gör ni inte, svarade ufonauten. Hos er finns så mycket mörker och djuriskhet. Men ni måste själva komma ut ur träsket. Han tillade att de i hela universum inte hade sett någon annan planet, där saker och ting var upp och nivända i en sådan omfattning. Han förklarade, Era vetenskapsmän skulle kunna förstå en del om det kosmiska kontaktnätet, om ni gick med i vårt interplanetära system. Men nu är det uteslutet, ty ni är så hemskt aggressiva. Vi undviker aggressiva varelser. Han berättade att vår tröga vetenskap är avvisande gentemot dem, ty biologerna känner inte till sådana varelser. Därför misskrediteras rymdmänniskornas existens med varje tänkbar bortförklaring. Var kommer ni ifrån? Det vi kommer ifrån ligger så långt härifrån att det är omöjligt att förklara detta med era termer. Han hävdade att de var här för att samla information. Enligt honom är jorden en bekväm plats för att möta alla möjliga andra rymdmänniskor, som besöker denna planet. Han ansåg att det rådde enorm skillnad i utveckling mellan människorna på vår planet. Så var inte fallet hos dem. Och så många andra romkontakters informationer visar det punkt runa anmärkning, kommentar, den enda skillnaden var mellan barn och vuxna. De hade inga familjer. Men det fanns kärlek och barn. Den jordiska kärleken kunde man inte förstå. Att producera barn var för dem endast en gärning. De hade inte någon stat. Han var förvånad över att vår planet är uppdelad mellan olika stater. Enligt dem var staten blott barbar och våld. För dem betydde kärleken någonting helt annat. Den innefattade endast utbyte av information och kunskap. Den som älskar delar med sig av kunskapens ljus, för att andra inte ska drabbas av mörkrets, okunnighetens, önska. Kunskap om verkligheten strömmar in under ett extatiskt tillstånd. Detta är för människorna helt främmande, ty det är en av naturens hemligheter. Min elit och min stillelingen är för ASMJs kontakt ene punkt runa anmärkning, kommentar. Hur ser ni ut för varandra? Undrade kvinnan. Vi kan välja vilken form som helst, precis som vi behagar, förklarade humanoidén. Men barnen? Deras utseende formas av den information man ger dem. Men finns det död hos er? Ville sura jag veta. Vi bara avslutar en period och går sedan över till en annan. Livet är ändlöst. Döden är bara en spekulation på jurisk nivå. Ufonauten var förvånad över att jordborna var rädda för döden. Egentligen är döden en process för att lämna den gamla biodräkten och inleda en ny era, inkarnation i en annan rymd. Men känner ni till hatet? Frågade kvinnan. Jag kan inte förstå vad detta innebär. Det är antagligen också en spekulation. Mänskligheten kan ju inte leva utan illusionerna. Ni själv är en god människa men ofullkomlig. Vad har ni för framtid? Er planet kommer inte att gå under, svarade rymdfararen undvikande. Ni har en fruktansvärd väg till insikten. Och detta påtvingar ni era barn. Om denna väg till insikten skulle ändras, kommer ni även moraliskt att bli annorlunda, avslutade han samtalet. Sedan gick de båda till balkongen. Han tryckte inte hennes hand. Han berörde henne inte en enda gång. Sedan förvandlades han igen till en käpp, och tillsammans med andra flög han in i sitt klot. Och klotet upplöstes på himlen, försvann spårlöst. Suraya hade tidigare inte haft något intresse för vare sig flygande tefat eller rymdvarelser. Fallbeskrivningen publicerades bland annat i A. Amirenkos bok Våra kosmiska vänner och välgörare, Moskva 1979. Ufonaut som amerikansk flygare. Som jämförelse kan jag återberätta ett annat fall, som tidigare varit omöjligt att förklara. Man kunde inte begripa varför en ufonaut behövde kamouflera sig. Men nu kanske vi förstår dess kommunikativa innebörd. Tidigt på morgonen den 23 mars 1966 märkte Eddie Laxson, 56, en fiskformag i silverskimrande farkost, som hade landat på landsväg 70, nära gränsen mellan Texas och Oklahoma. Eddie arbetade som elektronik vid flygbasen Shepard i Wichita Falls, Texas. Men han bodde i Temples, Oklahoma. Han steg ur sin bil och gick fram till den underliga flygmaskinen. Då upptäckte han att en man av medellängd arbetade vid den. Han hade en vanlig, sliten amerikansk flygaroverall på sig. På huvudet hade han en mekanikerkeps, vars skärm hade vänts uppåt. På overallärmen bar han sergeants gradbeteckning. UFOt hade markerats med TL-41. TL betecknar inom det amerikanska flygvapnet alla experimentella flygfarkoster, som kan lyfta och landa lodrätt. Eddie trodde att det pågick ett militärexperiment. Han återvände till sin bil för att hämta kameran. När han vände sig om, såg han att mannen med hjälp av en stege stigit in i sin farkost med starka ljus och att den lyfte rakt och ljudlöst mot himlen. Sinnesprojektion till kontaktpersonens barndomshus. Som inte längre existerar. Man skrev den 19 juni 1990. Pianolärarinnan Mai Chivistik, 43, vaknade denna morgon mycket tidigt i sitt hus i Tartu, Estland. Klockan var bara 4:15. Hennes 17-åriga dotter sov i samma rum. Deras vanliga rum var nymålade, därför hade de flyttat in i detta rum, som hade 2 dörrar, för att färglukten inte skulle störa dem. Hennes man var inte hemma, han arbetade nattskift. Sonen var inte heller hemma. Klockan var 4:05, då hon plötsligt fick se 2 underliga farkoster utanför. En mindre svävade bara några meter från balkongen. Den andra var ett grått, ovalt och betydligt större föremål, som stod i luften cirka 100 meter från huset. Det liksom svävade ovanför ett stort träd. Det mindre objektet liknade ett metalliskt tefat. Dess höjd var kanske 3 meter. En del öppningar lyste intensivt och färgstarkt. Ljusgröna, röda och blå toner dominerades. Ut ur tefatet kom 3 varelser, som gled i luften fram till balkongen. Mai blev skräckslagen. Men hon kunde varken röra sig eller skrika för att varna sin dotter. Då kände hon att det inte längre gick att tänka självständigt. Någon liksom kontrollerade hennes tänkande. Allting omkring henne förlorade sin betydelse. Hon var inte ens rädd längre. Varelserna var helt människoliknande, cirka 2 meter långa män. De var mörkbruna mjukt tunna overaller. Det var liksom tätt åtsittande skinnoveraller utan knappar eller blixtlås. Uffonauterna hade mycket blont kortsnaggat hår. Deras bleka ansikten var något längre än hos människorna. Också ögonen var större. Mannen som stod i mitten började kommunicera med Mai, antagligen telepatiskt, ty hon märkte inte några munrörelser. Humanoiden undrade om hon fortfarande var rädd för dem. Hon nekade. Mai meddelade att hon var glad över deras ankomst. Det svaret tyckte de mycket om. Hon frågade var de kom ifrån. Hon ville till och med rita av solsystemet och jorden, så att hon skulle kunna visa varifrån de kom. Men mannen låg vemodigt och menade att det saknade all betydelse, ty hon kunde ändå inte förstå, de kom från en så otroligt avlägsen planet. Han tyckte väl att hon var naiv. Nu ville Mai veta vad deras planet hette. Mannen svarade, Mi. Då undrade hon, hur de kunde färdas så snabbt. Ufonauten bara konstaterade att det gick mycket enkelt till, men att hon inte skulle förstå detta. Vad som då hände, kunde hon inte minnas. Det hade liksom uppstått en minneslucka. Men hon kunde inte förstå hur hon plötsligt hade hamnat i sitt barndomshem, 80 kilometer från staden Tartu. Hon satt nu där tillsammans med sina rymdgäster och diskuterade saker och ting. Hon kunde bara inte minnas vad samtalet handlade om. Allting i detta hus var precis som i hennes barndom. Men det konstiga var att detta hus inte längre existerade i verkligheten. Det hade brunnit ned 5 år tidigare. Lika plötsligt var hon tillsammans med varelserna hemma i Tartu igen. Då sade rymdgästerna att de måste lämna henne. Humanoiderna undrade om de fick lov att göra ett nytt besök senare. Det hade hon ingenting emot. Varelsen frågade om hon verkligen inte längre var rädd för dem. Hon sade, nej, ni är välkomna. Då lyftes hon av en osynlig kraft till sin säng och täcket drogs över. Hon låg med ryggen mot gästerna och kunde inte längre röra sig. Ufonauterna sade att de skulle lämna henne. Samtidigt kändes det att hon återigen fick tänka självständigt. Då hördes det något slags underligt visslande. Någonting kittlade henne som om starka vibrationer hade uppstått. Samtidigt försökte någon liksom suga allting ut ur henne. Visslandet avlägsnade sig. Hon försökte stiga upp, men det gick ännu inte. Hon kunde bara titta på klockan, den visade 5:25. Sedan somnade hon om och vaknade 3 timmar senare. Hon hade då huvudvärk, som varade hela dagen. Det var verkligen obehagligt. Dottern däremot hade inte hört någonting. Nästa morgon upptäckte Mai att det över hela hennes ben fanns ungefär 10 blå fläckar, som var cirka 15 cm i diameter. Också hennes dotter hade likadana fläckar på sina ben. Lyckligtvis gjorde de inte ont. Nästa dag fanns det inga fläckar kvar. Nu började hennes muskler göra så ont att hon inte kunde stiga upp ur sin säng. Hon hade också svårt att andas. Framåt kvällen var dock alla dessa symptom borta. Sedan dess sov hon bara 2-3 timmar per dygn. Hon behövde helt enkelt inte mer sömn, utan hade gott om energi ändå. Till sist blev hon orolig. Människan måste ju sova 8 timmar per dag. Men hon vågade inte besöka läkare, då måste hon också berätta om varelserna. 4 månader senare började Mai för säkerhets skull äta sömntabletter. Några månader efter händelsen upptäckte Mai att hon kunde se auran. Även dottern som sov i samma rum började se auran. Till och med hennes make, som kommit hem strax innan ufonauterna flög iväg, han hörde det underliga visslandet, kunde i någon mån se auran. 8 månader senare började orostider i Estland. Många mödrar gömde sina söner för Sovjetarmén. Även Mai gjorde det. Trots att hennes son studerade vid en kulturhögskola, ville man inkalla honom. Mai var mycket orolig för sin son på grund av de blodiga händelserna i Litauen och Lettland. En morgon vaknade hon mycket tidigt och var tvungen att igen gå till samma rum, som humanoiderna hade besökt. Hon gick och satte sig i soffan. Plötsligt strömmade tröstetankar in i hennes hjärna. Denna hemska period i Estland går över. Hennes son befinner sig utom all fara. Idag exploderar några bomber i Tallinn, men sedan är allting över. Hon bara satt där och funderade över detta. Vid 6-tiden slog hon på radion och hörde snart nyheterna. I Tallinn hade det exploderat bomber, meddelade man. Därefter gick det också bra för Estland. Landet återvann sin självständighet. Men Mai visste om det i förväg. Denna fallbeskrivning publiceras härmed för första gången. Den underliga resan till en annan planet. Denna förbluffande händelse ägde rum den 15 maj 990 i byn Sandla på Ösel i Estland. Klockan var ungefär 11:15 på sena kvällen, då Virvi, som just hade somnat, väcktes av en duns. Först trodde hon att det var hennes make Kaju, som återvände från arbetet. Det pågick vårsådd. Men så hördes ett konstigt skratt i köket. Hon förstod att någon måste ha tagit sig in i hennes hus. Hon tände lampan och gick för att titta efter. Då såg hon att det hade kommit en främmande man i vardagsrummet. Hon tyckte att mannen var spenslig och något längre än hon själv, 173, ungefär 180 cm lång. Han hade långt mellan blont hår, ett vackert gyllene ansikte och stora blå ögon. Han var klädd i en brun overall med bälte på. Virvi sade, jag trodde att det var Kaju. Mannen frågade i sin tur med gnisslande röst på estniska. Vem är det? Virvi förklarade, min man, sonens far. Jag ser att jag har fått gäster. Skrattet kom från köket. I hennes kök fanns det ytterligare 2 män, som med gnisslande röster pratade sinsemellan på ett obegripligt språk. Mannen i vardagsrummet sade, vi har kommit på besök. Vi inbjuder er att även besöka oss och se vårt land och hur vi har det. Virvi svarade, gärna. Men jag måste sköta boskapen och har allt möjligt annat att göra just nu. Främlingen förklarade, ni är tillbaka medan det fortfarande är morgon. Virvi var alltjämt osäker. Men humanoiden försäkrade att de kunde landa igen på samma plats. Då lovade hon flyga med men ville först klä sig. Hon hade bara nattlinnet på sig. Hon försökte gå och byta men det fanns liksom en osynlig mur som hindrade henne. Humanoiden sade att några andra kläder egentligen inte behövdes. Han försäkrade att hon inte kommer att skadas. Hans tonfall var hjärtligt. Då försökte hon övertala humanoiden att istället ta med sig hennes yngste son Kullar och försökte väcka honom. Men varelsen sade, nej, nej. Låt honom sova. Kullar nästan vaknade men då höjde ufonauten sin hand och pojken sov vidare ännu djupare. Nu kom 2 främlingar från köket och frågade mannen i vardagsrummet på sitt eget språk. Besökaren förklarade någonting för dem och nickade till sist. De 2 hade stått vid tröskeln, men gick sedan tillbaka till köket. Snart hördes det en duns och de 2 försvann. Nu fick Virvi klart för sig att dessa underliga varelser hade kommit in i huset genom barnkammarens vägg. Dunsen skrämde henne så att hon tappade balansen. Humanoidén stödde henne. Sätt in bilder. Samtalet mellan rymdvarelsen och Virve hade pågått kanske en kvart. Slutligen sade främlingen, ni lovade ju komma. Kom, så går vi. Han riktade händerna mot henne. Då hördes det en duns och sedan gick de ut rakt igenom väggen. Virve blev förvånad över att även hon kunde gå genom väggen. Medlemmar i Solna astronomiska förening kunde i maj 1992, hos Virve har vi, konstaterat på den del av väggen. Där de gått igenom, hade färgen blivit mörkare och sedan börjat falla av. Ufonauten och Virve gick mot brunnen, han höll sin hand på hennes axel. Sedan leviterade de ovanför marken, brunnen och träden, men under elledningarna, tills de kom fram till en fantastisk flygfarkost, som svävade i luften ovanför ett fält. UFOt var kanske 3 meter högt och 4 meter i diameter. Det var omgivet av en grå dimma. Han hade flugit till höger om Virve. Det syntes en dörröppning. Varelsen och Virve gick in i farkosten, där de två redan väntade. De hade ju gått i förväg. Men de befann sig i en annan kabin, där det syntes ytterligare en flygare. Totalt var det alltså 4 varelser i denna rymdfarkost. Virve var redan på väg in i pilotkabinen, där de 3 flygarna satt vid styrpanelen. Framför 2 av dem fanns det alla möjliga knappar, då han, som följde henne, sade, snälla ni, gå inte dit. Under tiden hade han stängt dörren. I förarkabinen fanns det 3 fina gråblå fåtöljer. Även väggarna och taket hade draperats med samma tyg. Kabinen var kvadratisk. Följeslagaren bad henne sätta sig. Pilotkabinen var mycket mindre. En fåtölj vid fönstret i förarkabinen förblev alltså ledig. Humanoidén satte säkerhetsbältet på henne. Hon tittade genom fönstret, som var av ett mycket tjockt glas. Hon misstänkte att det kunde vara förstoringsglas. Även piloterna hade ett fönster. Det hördes ett frasande ljud. Och sedan flög farkosten, först långsamt, långsammare än ett flygplan. Det hördes ett svagt surrande från motorn. Samtidigt fylldes kabinen med grå dimma. Sannsynligtvis en desinficeringsgas, forofjärna jordiska bakterier, etc., som vi också läser om i andra, slik i kontakt tillfälliga punktruna anmärkning, kommentar. Virve började må dåligt. Hennes huvud sjönk ned. Men då steg ledaren upp och gick bakom henne, höll sina händer ovanför hennes axlar. Hennes blodcirkulation kom igång igen och hon kunde andas lättare. Hon mådde bättre. De flög just då ovanför byn Sandla. Innan farkosten startades hade en pilot på estniska frågat ledarhumanoidén om de flög utan ljus eller med ljus. Han svarade, vi kom utan ljus och så återvände vi också. Medan rymdskeppet flög över byn ställde följeslagaren frågor om ett par byggnader. Snart var de över staden Kurresar och dess flygfält. Byn Sandla, där Virve bor, ligger 23 kilometer från Kurresare. Virve fick förklara att hon åkte buss till staden för att göra större inköp. Nu såg hon landsvägen mot Pihakla. Då var de redan över Östersjön och flög söderut. Virve såg just där Brukaön, när farkosten stannade. De hade redan flugit i cirka 10 minuter. Men nu började flygmaskinen plötsligt accelerera. Med en enorm fart flög den genom molnen. Molns nedsträckt tåk upplevs ofta i förbindelse med dimensionhopp. Teleportering sprang. JF Andres like tillfälle punkt rune anmärkning. Kommentar. Och sedan var planeten jorden borta. Det var helt mörkt utanför rymdfarkosten. Under tiden utfrågade han Virve. Han ville bland annat veta vilka färdmedel hon använde och vad hon sysslade med. Virve berättade att hon vanligtvis cyklade och arbetade vid kolchosen. Resten av restiden var ytterst kort, högst 5 minuter. Totalt alltså bara en kvart. Snart landade farkosten på en annan planet. Där fanns det grönt gräs överallt, däremot inte träd. Men himlen var blå. Det tycktes vara gryning, i alla fall en mycket tidig morgon. Någon sol syntes inte till. Här och var fanns några buskar. Hon såg en bred vit landsväg. Vid vägen låg en mycket lång rad låga runda likadana hus med platta tak. De flesta fönstren lyste. Det fanns mycket folk ute. Här och var syntes också grå färdmedel, som påminde om våra minibussar men utan hjul. Några män tycktes laga en sådan farkost. De leviterade ut från rymdfarkosten, som svävade ovanför gräset. Det var en mycket härlig och väldoftande luft på denna planet. Hon njöt av att inandas den. Han, som följde henne, märkte det och frågade om det var något särskilt hon kände. Virve sade att hon tyckte mycket om luftens behagliga doft. När han tillsammans med Virve hade landat på landsvägen, började andra ute på gräset ropa och springa mycket fort mot dem. De tyckte så roligt. Virve blev rädd för dem. Någon blåste i horn och började tala till dem med sin gnisslande röst. Folk lugnade ner sig och stannade på andra sidan av vägen. Ropandet upphörde. Det syntes tusentals personer överallt. Alla hade likadana mörkbruna overaller på sig. På fötterna hade de stövlar. Alla såg ut som jordbor. Virve ville plocka upp en sten för att ta den med sig och visa för sina barn. Men vägen var liksom asfalterad med en vit massa. Det fanns inga lösa stenar. Ufonauten undrade vad hon letade efter. Virve förklarade att hon ville hitta en sten. Rymdvarelsen begrep inte varför hon behövde en sten. De hade gått kanske ett hundratal meter, när de kom fram till ett hus, som låg avskilt från de andra. Framför huset växte svarta blommor. En väntande humanoid på trappan frågade Virves följeslagare om kvinnan hade förts dit mot sin vilja, eftersom hon var halvklädd. Nej, nej, sade Virve. Följeslagaren försäkrade Virve, det gör inget att ni har nattlinne på er. Varsågod att gå in. De gick in genom den vita dörren. Det var ett rätt stort rum med begefärgade väggar och brunt glänsande golv. Det kromträformiga fönstret saknade gardiner. Fönsterramarna var vita. Mitt i rummet stod ett runt bord. Vid bordet satt tre människor. Där fanns endast gungstolar. Den fjärde gungstolen var ledig. Det stod ytterligare två långa vita folk i rummet. Tillsammans med följeslagaren fanns det i lokalen totalt sex rymdvarelser. De alla var klädda i bruna overaller. Virve ville lämna sina tofflor vid tröskeln, men följeslagaren sade att det inte behövdes. Han bad henne att sätta sig vid bordet. Rummet var upplyst, men inga lampor syntes till. Överallt på väggarna fanns det olika skåp. Hon satte sig vid bordet. En äldre man med bruna ögon och glasögon började vänligt tala med henne på ryska, sedan en mening också på finska. Då sade följeslagaren att kvinnan var estniska och att man borde tala estniska med henne. Då sade den äldre mannen, nu pratar vi om det som sker på jorden. Virve berättade att alla i Estland drömmer om frihet och självständighet. Men Moskva motsätter sig detta. Också Lettland och Litauen vill bli självständiga. Men kan ni bli fria? Undrade den äldre mannen. Vet inte. Kanske om ett par år ser vi om det är möjligt. Men det kanske blir våldsamheter då. Nej, det blir inga våldsamheter. Men om det blir det, så är vi beredda även på det, avslöjade han och fortsatte utfrågningen. Vill alla i Estland att landet blir självständigt? Alla, försäkrade Virve. Även ni. Även jag. Sedan frågade mannen om hon trodde på Gud. Det gör jag. Men jag vet inte, om han verkligen existerar. Existerar, existerar, sade han allvarligt och nickade självsäkert som om han verkligen visste vad han talade om. Hur har ni det med livsmedel? Inte så illa. Vi klarar oss. Jag själv har boskap också. Men det blir bara sämre med tillgången på livsmedel, förutsade mannen. Så blev det också. Medan utfrågningen pågick antecknade en bredvid Virve allting som sades. Han använde något slags hieroglyfer, som oftast påminde om hjärtformiga symboler. Då och då lämnade han mellanrum. Två stående av dem liksom filmade allting med några apparater, som Virve uppfattade som kameror. Samtalet varade länge. Hon trodde att det hade gått flera jordiska timmar. I fönstret hade det blivit betydligt ljusare. Himlen var nu ljusblå. Virve sade att hon nu måste återvända, då det snart var dags att mjölka korna och ta hand om djuren. Ja. Förlåt oss. Men får vi först ställa bara ytterligare några frågor? Varsågoda, sade Virve generöst. Har ni även tidigare haft med sådana som oss att göra? Ni verkar vara så modig och pratsam.
Nej.
Men man har berättat om er i radio och TV.